With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du, det står i tidningen att du inte kräksjukan breder ut sig alls snabbare.
Ja, usch, det är den tiden på nu. Jag tycker det är fruktansvärt. Och nu har vår äldsta kräkt här i flera dygn. Jag tycker det är verkligen vi är dags att åka till sjukhuset nu.
Jag tycker vi väntar några dagar.
Nej, men hon kan ju bli uttorkad och allt möjligt. Det är bättre att åka in till akuten och få hjälp.
Nej, man ger henne lite Coca-Cola bara.
Ja, men sådana där gamla huskur, det funkar ju inte. Vi åker in.
Vi väntar lite tycker jag. Välkomna till Glappet, programmet för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mera koll. Jag heter Fredrik.
Jag heter Matilda. Mm. Mm.
Det hörde vi i den där sketchen där att det är lite jobbigt med sjuka barn.
Ja, det är det ju faktiskt. Det är ändå ett ämne vi har tangerat nästan i kanske alla poddar. Om vad bra det är eller vilka månader man kan vabba och så. Mm. Det är ju ändå verkligt i en småbarns eller
en barns stor del, en stor del av livet.
Ja. Mm. Och jag tänker, vi pratade ju också om det, liksom, vems tur är det vabba? Mm. Alltså det är inte bara så själva sjukdomen som är jobbig. Det är också att man inte får typ jobba eller...
Vems tur det är att vabba kommer vi inte kanske prata om jättemycket i det här programmet, utan mer om sjukdomens natur.
När man ska vabba, kanske.
Ja, just det. Precis.
Det kan man tänka.
För vi har en väldigt kunnig gäst på området.
Ja, det har vi verkligen. Emma Fernström är här. Du är barnsjuksköterska och också superspecialiserad på hjärt-lungräddning som du lär ut till människor som behöver veta lite mer om det.
Det stämmer.
Eller hur? Ja. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Hjärt- och lungräddning, undrar man ju direkt. I vilka sammanhang?
Alla? På barn.
På barn?
Ja, framförallt på barn.
Mm-hmm. Är det någon sån här enkel sak man ska tänka på?
Det man kan tänka på är att barn oftast får hjärtstopp av syrebrist. Mm. Så att på barn så börjar man alltid med att blåsa in luft. Mm-hmm. Och sen sätter man igång med själva liksom hjärtkompressionen.
Och inte ta i för hårt?
Nej, eller? Men alltså, man behöver inte tänka så mycket på det. Det gör inte jättemycket om man råkar knäcka ett reben eller två. Och barn har väldigt mjuka bröstkorgar, så att det är inget man behöver oroa sig för. Så att säga. Men det är en av de vanligaste frågorna. Kan man inte råka skada någonting?
Man måste knäcka ägg för att göra omelett.
Precis, för att om vi inte gör det så...
Så spelar det ingen roll.
Nej.
Då har man hela revben, men kanske inte mer.
Ta liksom äggmetafor på sådana här skitgubbar grejer. När ägg är mitt bästa, det känns inte bra för dig. Det är inget jag ska ha de reglerna på den. No more äggmetaforer.
Okay. Alltså, Annars måste du tänka på det varje gång du gör din frukostäggsrutin.
Scramble eggs, exakt. Det går inte.
Men det här med sjuka barn är ju, som vi inledde med, det är ju såklart jobbigt. Framförallt om man är nybliven förälder och inte har någon större erfarenhet.
Det är jättejobbigt. Det är det värsta som finns när barnen är sjuka och man inte riktigt vet vad det är eller om det är jätteallvarligt eller om man ska, vad man ska göra helt enkelt. Och framförallt om man inte, som du säger, om man är nybliven förälder och har ingen erfarenhet av hur barn är när de är sjuka.
Mm. Vilka är de vanligaste frågorna som du får?
Det vanligaste tror jag ju att folk är oroliga för, alltså att barnen har feber.
Mm.
För att det finns ju, kan man säga så här, vi brukar prata om i sjukvården, att i samhället finns det någon slags feberfobi. Att man tänker att oops, feber är väldigt farligt. Men vi brukar säga att feber är inte speciellt farligt, utan det är ju snarare det som ligger bakom själva febern som man ska fundera på vad det är. Och är det inget farligt, så är det förmodligen inte febern heller speciellt farlig. Det är väldigt få fall febern är farlig, även om den är hög, 40-41 grader och sådär. Mm. Det är ofta det folk blir oroliga för, men febern var uppåt 40.
Ja, men det är liksom otäckt. Och jag kan känna det själv. Det är otäckt när ens barn blir en annan människa.
Ja, nästan jättehemskt. Som en, man inte känner igen dem.
Som en vampyr som ligger och flämtar.
Mm.
Mm.
Ja.
Det här är jag inte rädd för.
Nej.
Alltså jag är ju rädd för, vi har varit igenom den här podden, jag är rädd för ganska många grejer. Men det här är jag ganska lugn alltså.
Mm.
Jag skulle du fråga min man, skulle han nog säga så här, nej men du är ändå hispig lite. Men då är det ju att jag är hispig i relation till honom, som han hetsar ju fan aldrig upp sig över sjukdom. Mm. Ever. Men nej. Jag tänker, en fråga är så här, när ska man släppa dem till förskolan? Eller när ska man hålla barn hemma från förskolan? Tänker jag en sån här, som man ju ändå slåss med som förälder.
Så här då, om man har kräksjuka så kan man gå tillbaka till förskolan 48 timmar efter senaste diarré eller kräkning.
Mm.
Och även om de är kräk- och diarréfria så är det 48 timmar som gäller för de smittar fortfarande.
Okej. Okay. Och just när man kommer till så här virus då?
Ett dygn feberfri, brukar vi säga.
Okay.
Snor kan man ju absolut gå på förskolan med. Hosta kan hålla i sig hur länge som helst. Så det är inte heller en sån här grej. Viktigt är ju barnets liksom allmäntillstånd. Att de orkar vara med i aktiviteterna med förskolan. Orkar käka, orkar springa och leka och sådär.
Mm. För man blir ju lite så här som annan förälder. Man ser de här 18 snoriga barnen som går förbi och så bara... så här på sitt eget barn. Man vill bara nej, 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 nej.
Det går inte att hindra, det är bara att släppa liksom. Ja. De kommer vara sjuka, de ska vara sjuka när de är små. För de bygger sitt immunförsvar. De har inget riktigt bra när de föds. Så att första 4 åren så ska de ju ha alltså 50 infektioner och någonting.
Mm-hmm,
så det är bara att hacka i sig.
Att överbeskydda sitt barn för att bli sjuk är dumt.
Mm. De kommer bli sjuka sen i alla fall. Då blir de sjuka när de är större.
Mm.
Ja.
Just det.
Så att man brukar tänka så här, första 4 åren det är bara att ge upp och vabba.
Just det.
Och sen blir det bättre. För då har de haft sina grejer, de flesta. Och sen så blir det mycket färre. Det märker man när man börjar komma upp i skolåldern. Att de inte är lika sjuka.
Så att ju oftare de är sjuka, ju bättre är det egentligen?
Alltså det beror ju på hur pass...
Fan vad positivt,
hur de tar sin sjukdom.
Var du, åh herregud, ja.
Nej, men det beror lite hur de tar sin sjukdom, tänker jag. Så de får inte, alltså de måste ju bli friska emellan och orka och gå upp i vikt och liksom följa sina kurvor.
Mm.
Matildas favorit.
Exakt,
just det.
Jag har lovat Emma att vi inte ska prata om det.
Inte så mycket.
Det måste vi göra nu.
Nej, nu måste vi inte det.
Nej, men det var,
då får jag,
nu,
då får jag själv, sen.
Hon tog själv upp
sant.
Det. Så att your own bad.
Mardrömstopic.
För det är ju en sån där grej som man hör hela tiden. Att föräldrar pratar väldigt mycket om.
Mm.
Jag var på BBC. Och vi var lite under kurvan.
Alltså
jag antar att normal fördelningskurvan. Då,
nej, men jag tror att de tänker barnets egen kurva, brukar man ju säga. Det finns ju en normal fördelningskurva som ligger i mitten.
Mm.
Men den är bara någon slags statistisk riktlinje på något sätt. Men det är viktigt att man följer sin egen kurva. Sen om den ligger en under, liksom, det är skitsamma.
Mm.
Men man ska inte börja dippa för mycket från den. Så att säga. Man ska gå
och hur mycket
stadigt
dipp
uppåt.
Pratar vi om då?
Jag vet inte, tusan. Som sagt, kurvor. Ja, men förstår du, men den är liksom... Den ska ju gå. Nu risar jag i luften en kurva som alla förstår.
Mm, okay.
Den ska ju gå liksom enligt ett visst band. Och börjar du liksom sjunka ner ett hack eller två hack från den. Standarderivation brukar man kalla det. Men det, då är det någonting som är vajsing. För man ska fortsätta växa uppåt liksom, som barn.
Men förstår du, den här oviljan att prata om kurvor. Mm. Det är helt enkelt därför att det är helt meningslöst egentligen.
Nej, det är mycket för att jag inte kan jättemycket om kurvor. För jag jobbar i akutsjukvården. Det här är ju BVCs grej liksom.
Just det.
Så jag vet inte om jag kan uttala mig så himla mycket om kurvor just. Och, jag vet inte, och dessutom så, jag vet inte. Det blir så låst i det där.
Men jag tänker att man skulle kunna liksom, utifrån det du sa där också, tänka att kurvor är inte liksom någonting farligt, utan det är en hjälp.
Exakt.
För jag tänker att det som skapar ångest är ju att man på något sätt liksom, som förälder bara inte tycker att man presterar.
Mm.
Man matar inte tillräckligt mycket eller man har inte tillräckligt bra mjölk. Om man nu tänker på de liksom, småbarnskurvorna. Mm. Men att man istället kan försöka tänka att är det bra att hen förhåller sig rimligt,
ja,
till sin kurva.
Och de är ju till för att man ska kunna följa barnen, att de utvecklas liksom viktmässigt bra, att de inte mår dåligt, så att man inte har liksom, att de har något problem som gör att de inte kan växa som de ska.
Mm.
Det handlar ju inte om att liksom skuldbelägga någon eller på något sätt så, men mer att ja, man vill se att barnen växer och mår bra när de är små, för de är som skörast när de är små liksom.
Mm. Och jag tänker, om vi stannar där lite grann till med just de små barnen, vad är det man ska vara extra obs på när man har små barn? Jag tänker alla de här RS-virus.
Du tänker bebis?
Ja, jag tänker bebis. Alltså, men jag tänker, vi pratar lite om förskolan och hur man ska tänka kring det liksom. Men om man nu har små barn, vad ska man vara rädd för? Jag vet att, eller inte rädd för, men vad ska man akta sig för?
Man, alltså om man har bebis, nyfödd bebis, tänker jag, då ska man väl försöka undvika förkylda släktingar om man kan. Men har man bebis och syskon, ett äldre syskon, då går inte det att undvika. De kommer förmodligen att bli förkylda mycket tidigare än vad syskonet blev. Det ser vi ju jättevanligt, att syskon på förskola och sen den nya bebisen blir sjuk. Liksom första förkylningen inom kanske ibland någon vecka, bara två veckor eller någon månad, så får de förkylningar.
Är det farligt för småbarn att få förkylningen?
Det kan vara.
Men hur då?
De har väldigt trånga luftrör. Man brukar säga att ett barns luftrör är som barnets egna lillfinger.
Mm.
De har liksom sämre kompensatoriska mekanismer, brukar man säga. Så de kan inte hosta lika effektivt och de kan liksom inte göra sig av med slem. Så det som blir farligt för dem är egentligen att de får tjockt segt slem som sitter i luftvägarna och svårt att få upp och ner, liksom kan inte hosta upp ordentligt. Och att de blir nästäppta. För att de andas bara genom näsan fram tills att de är 4 månader. Det är deras primära liksom luftväg. De fattar inte riktigt om man ska andas genom munnen.
Nej.
Och då orkar de inte äta. Okay. Det är det som är det dåliga. Liksom.
Och när ska man då åka in med små barn? Tänker du?
Alltså, jag tycker att man ska åka... Bebisar under 3 månader som har feber, de ska alltid in.
Okay.
Så är det. För att det finns andra orsaker till feber som vi måste utesluta. Till exempel sepsis, som är en slags blodförgiftning. Liksom.
Mm.
De har så svårt... Och utvecklat immunförsvar så att de kan drabbas av det. Så att har de feber ska man in om de är under 3 månader. Om de inte får i sig mat.
Ja.
Om de är trötta och slöa. Om de somnar när de ligger och ammar och inte orkar amma klart. Eller äta klart från flaskan.
Mm. Alltså de är trötta och slöa, då menar vi den nivån. Att man inte orkar äta typ.
Ja, eller att man inte vaknar själv för att äta. För de ska ju vakna och vara hungriga.
Mm.
Just det. Okay.
Och då gör de inte det, att man måste väcka dem för varje måltid, då ska man också åka in. Mm. För det kan vara ett tidigt tecken på det som vi liksom är oroliga för egentligen med de här barnen, att de ska kunna ha en sepsis.
Mm. Okej. Okay. Mm. Om man nu är på den här liksom, åka in-grejen, när åker man in med stora barn? Nu tänker jag då att de är över 2-ish, eller?
Ja, alltså om barnet har jättejobbigt att andas, såklart.
Mm.
Om de är... Alltså det är svårt att säga, det finns ju så oerhört mycket olika saker. Man ska någonstans specificera vilket...
Men ska vi säga så här istället då? När ska man inte åka in? Don't come, okej?
Okay? Alltså fantastiskt lång lista.
Ja, men jag tänker att det är
så svårt att generalisera så. Men om man säger så här, är barnet pikt när det får Alvedon? Kissar bra, orkar stoja runt mellan febertopparna och är ungefär sig självt.
Mm.
Ja, men då behöver man kanske inte åka in.
Okej. Okay. Och så ska man komma ihåg att man inte ska vara rädd för feber.
Nej.
Men vad är liksom, vad är det farliga eller vad är det dåliga med att man åker in i onödan i den situationen?
Risken är ju bara att du drar på dig någonting annat när ni är där inne. För vi har ju oerhört mycket smitter inne på barnakuten. Så kommer du in med barnet som hade kanske en förkylning och lite feber. Och så kommer du hem med en riktig brak, kräksjuka.
Mm. Ja. Just det. Ja, det känns ju,
eller att det är tråkigt att sitta och vänta liksom, på akuten i 5 timmar, 6 timmar, 8, 12 och så vidare.
Just det, det tänker man inte på. Man tänker ju att det ändå är hyfsat sterilt och rent. Och
det är det skitigaste stället
som finns på jorden. Finns.
Nära det går inte att städa bort det där. Liksom. Det svävar så fruktansvärt mycket virus och grejer i luften överallt. Så att det är...
Mm-hmm. Ja. Ja, bara det borde ju göra att man hesiterar för att åka in, tänker verkligen. Jag. Du, lite andra såna här små frågor.
Mm.
Jag har några personliga som ni kommer förstå.
Så jävla bra. Jag frågar åt en kompis.
Ja, nära bekant till dig.
Jo, men så här. Alvedon står ju på förpackningen och så vidare. Att man inte ska ta för ofta. Mm. Eller kommer inte ihåg, det är väl nog sex timmar eller något sånt där.
Fyra.
Aha, okay. Men hur pass viktigt är det där?
Nej, men man ska hålla sig till det, 4 timmar mellan doserna. Mm. Men man ska också tänka på att i sjukvården så ger vi ju högre doser vid feber. Vi räknar ju per kilo ganska exakt. Det ska man inte göra hemma så.
Men det är precis det här som jag tänkte skulle komma till. Mm. Den här, det är väl en gräns man har satt som ligger liksom jävligt safe. Så om man kan man ta en halvtimme tidigare?
Det spelar ingen roll.
Nej. Och kan man ta lite till också? För jag köpte en gång Alvedon för en storlek större. Ja. Och då tänkte jag att fan, det var ju, kan man inte skära av lite bara?
Alltså egentligen kan man inte göra det. För att medicinen är så ojämnt fördelat i de här supparna. Liksom. Mm. Vi brukade ibland förut hålla på med det. Att vi klippte dem i 2 och gav halva. Men har vi lagt av med det? För att det är så, man vet inte var allting sitter. Så att du kanske ger den som det är mest koncentration i.
Mm. Ja. Okej, jag förstår.
Ja. Ja. Mm. Precis. Så att det kan man undvika. Men då kan man ju istället köpa flytande. Mm. Och så kan man dosera det mycket mer exakt.
Just det. Mm. Mm. Men det känns ändå ganska bra. Mm. För att det känns som att det är lite spelrum lite här.
Ja, men har du så här, har du ditt barn väger 10 kilo, säg, jag kommer inte ihåg de här gränserna på förpackningarna, men barnet väger 10 kilo och den här Alvedonen är för barn
125.
från 11 kilo.
Ja, just det.
Ja, men det kanske går bra då.
Är det så?
Nej, men förstår du?
Ja. Du ser lucka för att bara överkonsumera Alvedon.
Ja, nu vill jag inte uppmana till att du ska liksom...
Nej. Men ibland kan man ju känna att man vill vara säker på att...
Man kan ju också kombinera med Ipren. Alltså ge båda och. Fast kanske ibland inte Alvedon biter så bra på just ditt barn vid den här virussjukdomen. Då kan du ge Ipren istället. Och
men
samtidigt.
Båda två? Ja. Det var ju fantastiskt. Mm.
Mm. Vi brukar varva hemma i vår familj.
Exakt.
Alvedon, 2 timmar Ipren, 2 timmar Alvedon.
Det där var ju fiffigt.
Men Emma och jag har ju känt varandra. Ja, så att jag har ju fått den här typen av supertips.
Fast vi brukar säga var 3 timme. Ah,
förlåt. Var 3 timmar.
Alvedon och 3 timmar ser man Ipren, 3 timmar Alvedon, 3 timmar Ipren och så vidare. Mm. För Ipren får bara ges var 6:e timme.
Just det.
Och inte till barn under 6 månader.
Mm. Bra. Just det. Och det här med extremt snorighet när det täppa som man inte kan äta
bebis,
tänker du? Typ 2 år eller något sånt där.
Om man är 2 år, ja då.
Då har jag köpt den här.
Då har du ett annat problem än själva viruset.
Ja, men då har jag köpt den här nässug.
Som du använder på din 2-åring?
Ja.
Det är imponerande att du lyckas på det.
Ja, men det är jag tycker hon bara så här jätteskönt.
Ja, typ jag använder den då. Sen brukar vi säga att man inte ska överanvända den.
Okay.
För att det kan i sig skapa mer snorproduktion.
Ja, och kanske det kommer lite blod då.
Ja, men då kanske du ska vila lite med den då. Okay. Då har du fått en lite slemhinneskada.
Men det är väldigt bra.
Ja.
Jag har faktiskt provat den på mig själv också.
Det är perfekt. Mm.
Men jag tycker att det är så fascinerande att du lyckas göra det här på din 2-åriga. Jag har aldrig hört talas om det förut.
Det är så här, ja. Ja, men det är som en standard procedure hos oss.
Jag har aldrig fått göra det på min.
Nej.
Alltså. Hon hade bara, no way. Ja. Hon äter ju knappt penicillin. Alltså. Mm-hmm. Och det är en
där
bra
kommer
fråga.
Vi in på nästa mitt hjärtefråga. Mm-hmm. Ja.
Mm. Hur är det med penicillin egentligen? Mm-hmm. Hur mycket måste de få i sig av den där jävla dosen?
De ska få i sig sin dos.
Hela? Mm-hmm. Sen när de spottar ut, då får man...
Då ger man en till.
Åh, fy fan.
Och det här är svinviktigt. Okay. Att man inte håller på att tramsa runt med penicillingivningen. Utan det är hela dosen ska ges och hela kuren. Man får inte sluta efter en vecka för att barnet mår bättre. För det är det som gör antibiotikaresistent i samhället.
För att man slutar?
Att man slutar för tidigt.
Jaha.
Du ska äta ut hela kuren för att döda bort allting.
Berätta, hur hänger det där ihop?
Nej, men du, även fast barnet är symptomfritt så har du kvar bakterier.
Mm.
Och då om du inte ger klart hela kuren så att alla de försvinner, då är risken att de liksom blir resistenta mot det.
Mm-hmm.
De lär sig känna igen det.
De blir kvar, muterar. Lär sig känna igen det och förbereder sig för nästa.
Ja.
Mm-hmm.
Viktigt.
Intressant.
Ja, precis.
Och jag tänker också på det här, man får ju såna här kurer som är liksom, det ska ges 3 gånger om dagen. Mm-hmm. Och så måste man liksom gå hem från jobbet och gå till förskolan.
Det behöver du inte göra. Jag brukar göra, men det är ju inte rimligt liksom. Har du ett barn som ska äta i 10 dagar och gå tillbaka till förskolan efter 5 dagar eller någonting.
Vi har precis passerat igenom det.
Då brukar jag göra så här, personligen. Det här är inte ett allmänt råd från sjukvården. Det här är mitt eget, min eget tillvägagångssätt.
Jag tycker lifehacks av alla slag får vi ta upp.
Ge på morgonen, hämta på förskolan, ge direkt när de kommer hem från förskolan och ge precis innan läggs.
Just det.
That's enough.
Ja. Mm. Innan man lägger sig alltså. Men det blir ju inte 18 timmar.
Nej, men man kan ju inte hålla på att åka till förskolan för att ge penicillin. Det är ju helt
sinnessjukt. Ge på morgonen, direkt när man hämtar på förskolan.
Ja.
I
alltså du kan ju göra när du
rummet. Nej. Det gör du vi.
Ja, nej men alltså det ska ju stå kallt ofta så det blir ju jobbigt, men jag skulle ge det direkt när jag kommer hem. Och sen för så brukar jag själv.
Men kallt är det för smaken eller för?
Det är för att det ska hålla sig, tror jag, att det inte blir dåligt liksom.
Just det.
Smaken är ju vidrig.
Men jag börjar förstå nu att min lilla tvååring här är en väldigt bra medicin. Person.
Just det.
Om det är bra, jag vet inte. Men det är väldigt praktiskt. Man väcker henne på natten klockan 11:30. Men drar i henne penicillin.
Varför? 11:30
Det är för att det är åttonde timme, sa de. Slaviskt.
Ja, nej, det skulle jag inte hålla på att väcka och ge mig till natten. Det verkar jättejobbigt.
Ja.
Strunt i det.
Men det går.
Ge henne vakna istället.
Ja. Ja, bra. Tack.
Ja, mycket bra. Mycket, mycket bra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och sen tänker jag, liksom, vad finns det annat för så här do's and don'ts kring barn och sjukdom som du känner så här, det här skulle föräldrar behöva veta? Eller liksom information som de har för lite av?
Alltså, dels så kan vi prata om vi fortsätter att spinna på det här med att ge medicin. Det är ju mer ett generellt råd, för att barn vill ju inte ta medicin oftast. De tycker det är äckligt och de spottar ut. Men där skulle jag säga att man som förälder måste vara stenhård och tvinga i dem medicinen. Ja. Ibland med våld nästan. Och man känner sig vidrig. Men om man börjar med det här tidigt, alltså det är no mercy, medicin tar man. Det finns vissa grejer man måste göra som barn. Liksom. Man måste ta sig medicin, man måste borsta sina tänder. Det är liksom olika saker. Det får inte vara något trams runt det.
Nej.
De kommer protestera och vara skitarga. Och det kommer vara som att brottas med en arg katt i liksom 2 dygn. Men sen kommer de ge upp. Det här låter sorgligt. Men de ger upp och inser att det inte går att kämpa emot. Och gör man det här tidigt från det att de börjar ta medicin och visar att det här är inte ett alternativ, liksom, man tar medicin. Sen kan man ge dem andra menlösa alternativ. Typ att du får välja om du dricker ur en kopp eller ur en spruta. Eller ska du dricka själv eller ska jag ge? Sådana där saker. För de behöver få valmöjligheter, men de får inte välja. Ska jag ta den eller inte ta den?
Vill du ha choklad eller hallon efteråt?
Ja, exakt. Precis. Och då kommer man få det mycket lättare sen. För annars har man 10-åringar som tjurar med medicin. Och det är ju inte, de kan man inte hålla fast och tvinga i på samma sätt som barn. Och det är en av våra vanligaste grejer. Som vi, så här, om man ska säga utbildningsmässigt av föräldrar. Att lära dem att tvinga i barnen medicin och vätskeersättning.
Okej, men är dagens föräldrar mer blödiga kring den frågeställningen än äldre generationer?
Jag vet inte, för att jag har bara jobbat med dagens föräldrar. Men kanske lite. För det är också mycket det här med att man inte... Man kanske tycker att man på något sätt nästan våldför sig på barnet när man håller fast dem och tvingar i dem saker. Men brukar vi försöka säga att men barnen vet inte vad som är bäst för dem. Och skulle de bara göra saker som de gillar, då skulle de äta godis dygnet runt och aldrig gå på dagis och aldrig borsta tänderna och det skulle bli kaos. Mm. De vet inte sitt eget bästa och man kan inte förklara det för dem heller.
Nej. Jag fick lära mig när vår äldsta tjej fick förkylningsastma. Att då är det så här, då ska man ha så här inhalationer. Och då var det verkligen så här, då var vi på akuten några gånger. Dels för att hon var skitdålig och fick andas adrenalin och koksalt och det. Men då fick vi lära oss om en så här robust sjuksköterska, 50 plus, liksom bara, nu ska ni hålla fast barnet under armen och så trycka ut den här jävla masken. Och vi bara, nej. Men det var ju bara så. Ja.
Och liksom. Sen så ger de upp.
Ja, exakt. Alltså,
och så
verkligen.
Går det bra.
Ja, verkligen.
Det och finns kunde... ju liksom grepp sådär som vi lär ut. Så det här är fasthållningsgreppet för barn. Och föräldrarna bara stirrar på en som att man var en idiot. Liksom.
Men, nej, men det var ju man måste göra, liksom. För oss. Och ja, då blev det också så att då kunde hon, när hon var lite äldre, ta den där grejen utan mask. Så, vilket gjorde att, det också, så här, att hon kände sig stor.
Ja.
Och liksom att det blev en positiv utveckling. Precis. I det där från tvingandet då, som vi var tvungna att börja med.
Men det är klart att det finns ju något motbjudande i att utöva våld mot sitt eget barn.
Alltså, det är inte våld, det är fasthållning. Andra saker.
It's a fine line. Men
man ska
det
inte slå dem då. Men man
nej, men det, jag fattar det. Men man ser ju ändå i ögonen på att nu är det i gränsfall att nu blir man kränkt.
Ja, de blir kränkta, men de kommer över det.
Okay, bra.
Och framförallt så blir de ju friska.
Och så får man ju vara väldigt, väldigt peppig efteråt. Åh, oh, vad du var modig. Usch, vad du var duktig.
Mm. Inte in på rummet.
Nej,
nej. Nu har du fast gett en
dubbelbestraffning.
Just det. Du, på akuten här då. Vad är det märkligaste du har varit med om? När folk kommer in med sina barn.
Åh gud. Det finns en sån uppsjö av saker att välja på.
Just tre bästa.
Med barn. Nej, men det finns... Alltså, häromdagen hade jag ett barn som hade bajsat ut en öppen säkerhetsnål. Då vart jag lite paff. För oftast, de hade inte märkt att den hade tagit den ens en gång. Och hade vi vetat att de hade ätit en öppen säkerhetsnål, då kanske vi hade röntgat. De flesta saker passerar liksom bra genom tarmen. Ska man säga. Kroppen kapslar in det där och det åker ut i häftstift och nålar och alla möjliga konstiga saker. Men just öppna säkerhetsnålar kan man ju tänka att de skulle kunna fastna. Så det var lite förvånande. Jag fick en burk.
Det är helt...
Den här kom ut i morse. Jag bara, ja, ja. Men hur mår de då? Ah, mår bra. De blod i bajset. Nej, ingenting. Jag bara, ja, då har det säkert gått
bra. Jag blir helt chockad. Jag har hört talas om liknande.
Alltså... Min syra käkar glas.
Ja, det brukar också gå jättebra.
Ja, och mina barn har ätit... Det värsta vi var när... den yngsta fick i sig ett mint när vi var utomlands. Det var sån jävla panik. Och det är det man säger, man är utomlands, man kan inte riktigt språket, det är en bit i en läkare. Och då ringde vi faktiskt 1177 liksom, och bara så här, vad ska vi göra? Och då var de också så här, ta det lugnt, liksom. Det är ett mint, kroppen kommer fixa det här. Och sen kom det ut liksom dagen efter.
Ja, men för de flesta saker går ju bra. Det enda man behöver vara lite så här, det är om de äter batterier. Då måste man kolla. Det händer ganska
här,
ofta.
Jag älskar de här dosen. Alltså, det här kommer vara det mest folkbildande för att vi har gjort för dig.
Får de i sig batteri? Ja, sådana alltså, små runda liksom.
inte de här
stora.
Tjocka. Alltså, de här
Nej, då måste man kolla om de är, så att de kommer ut. För att ligger de kvar i magen kan de ju fräta. Börja luckra upp sig och fräta hål på var de nu ligger.
Just det.
Eller magneter. Om det är flera magneter. En magnet, OK. Flera magneter, inte bra. För att då kan de magnetisera ihop sig själva på olika ställen i tarmen. Så att tarmen viks. Liksom, och de drar ihop sig. Så visar jag igen i luften. Två fingrar och pekar mot varandra. Ni förstår. Ja.
Nu får jag vlogga av det här sen.
Finns det något mer som brukar komma ut?
Ur?
Ja, alltså som de äter, tänker jag.
Alltså de...
Som vi har varit med om.
Ja, det är ju mest alltså mynt, kanske häftstift, små kulor,
ja, det mesta pärlor. Man har hemma helt enkelt.
Ja, vad du kan föreställa dig. Vi hade ett barn som hade stoppat i sin hårnål en gång, men då hade hon liksom inhalerat den, så den satt ner i luftrören en bit ner.
Oj.
Ja. Men sen hostade hon upp den på akuten. Så allt gick bra. Men vi såg den på röntgen faktiskt. Det såg inte klokt ut.
Mm. Har ni en sån här best off vägg? Alltså,
jag tror inte att det är så här, att det är tillåtet.
Nej, det är sant. Det är sant.
Men jag skulle jättegärna vilja ha det. Eller det är kul.
Mm. Jag tänker man har på flygplatser har man så här, allt det här coola har vi beslagtagit här. De är så roliga att titta på så man nästan dör.
Jag var
folk som har hammare och massa i handbagaget.
Jag var på en vårdcentral en gång och det var en gubbe som hade satt upp såna här fiskedrag. Som han hade plockat ut ur folks öron.
Jag vet att bara näsa hals på Huddinge förut när jag jobbade så hade de en burk med alla pärlor som de hade plockat ut ur näsor. Den var ju liksom, den var stor. Det var som en liten burk. Den var halvfull med små pärlor liksom.
Astrid Lindgren, vi borde förbjuda hennes böcker. Ja. Elisabeth pillar upp en ärta i näsan. Mm. Mm.
Det ser vi också med jämna mellanrum kan jag säga.
Det är en folkbildningskränk.
En antifolkbildnings.
En pillar upp saken i näsan.
Ja, exakt.
Det gör ju barnen när de
det
hör
inte
det,
bra. Ja, det är det jag menar. Don't do this, kids.
Nej.
Men det, vi läser ju just Astrid ändå till den.
Just det.
Man får inte bara hästar. Alltså man kan ju bli helt psykad av en utmärkare. Ja. Vi skojar
Pippi
om det här.
Alltså, vi prata
älskar,
om.
Exakt. Vi älskar Astrid Lindgren.
Ja, det är vi. Och när det gäller då, det var ju barn. Mm. Alltså märkliga saker som kan hända när barn kommer in. Mm. Men då föräldrarna. Mm. Finns det sådana episoder också när det är föräldrar som kommer in av massa märkliga skäl?
Alltså du tänker på vuxna som söker vård.
Ja just det. Ja, men, kanske med sina barn.
Ja, ja, att de är oroliga för någonting som är så här jättekonstigt. Nej men det är väl mer liksom ofta måste jag säga att det ofta har de blivit uppskrämda av 1177.
Okej.
Okay. Tyvärr. Mm. Det är ett problem faktiskt som vi har.
Ja. Yeah.
För att de ringer in för att få råd och så får de rådet att de ska åka in för i princip allting. Och de kan också få ett förslag på vad det kan vara. Och det är oftast jättehemskt.
Ja.
Det ju, kan vara att de har fått en iPhone i huvudet. Det händer ganska ofta. Bebisar som får iPhones tappade i pannan.
Och då säger,
och då säger 1177, det kan bli en hjärnblödning. Och, bäst åker in. Och föräldrarna är knäckta.
Samsung, okej, okay, iPhone. Och åk in direkt. Precis.
iPhone är så tung. Mm. Nej, men så mycket sånt där tycker jag mest. Att man då, är ju liksom, då tycker man ju mest synd om dem. För att då har de blivit uppskrämda och kommer in och är panikslagna. Och sen... Så handlar det mest om besöket av att man ska lugna dem och säga att det här var inget farligt. Och då pratar man ju mot det tidigare råd som de har fått redan. Att,
just det.
Att det kunde visst vara farligt och säga nej, det är inte farligt och barnet ser ut att må bra. Och så där. Men de sa att det kunde vara farligt. Ja, fast
men det där har jag själv erfarenhet av. Att alltid så avslutas det med och i värsta fall och in.
Ja, precis.
Och just det, i värsta fall.
Ja, vad är det?
Vad är det?
Ja, exakt.
Men det kanske är en gardering från deras sida också.
Nej, men de är också styrda av ett ganska hårt beslutsstöd som de gör alla sina prioriteringar från. Alltså det är som en mall som de går och så frågar de vissa frågor. Och handlar de, slår de ut ja på någon fråga, då är det bara åka in, åka in, åka in, åka in, åka in. Och det är jättetajt det där liksom. Det finns inte så mycket svängrum i det.
Men är det mycket föräldraångest att hantera?
Oerhört mycket.
Oerhört mycket, okej. Hur yttrar sig den här föräldraångesten?
Ja, alltså... Många är ju väldigt rädda och stressade när de kommer in och man ska börja skriva in dem. Så då får man börja med ofta att bara liksom prata ner stämningen lite grann och liksom säga det här säger jag. Jag tror inte att det är alltså, det du tror eller liksom att man försöker tagga ner allting på något sätt. Och det kan räcka ganska bra. Det handlar väldigt mycket om information och berätta att man själv ser att barnet mår bra. Liksom, att det jag ser och det jag hör låter inte som att det är så allvarligt.
Just det. Och sen tänker jag, det finns ju också någon slags föräldraångest, i alla fall om jag går till mig själv, kring så här, när man just, liksom, när barnet har ätit ett mynt eller så här, när det har ramlat och slagit sig för att man som vuxen liksom inte haft koll. För det tänker jag också är en sån här, åh nej jag gjorde fel, kom åt helvete, nu får jag en hjärnblödning. Nu har det hänt mig, men jag har en massa andra saker som jag sen kan tänka sig, gud om jag bara hade varit mer närvarande eller mer liksom där eller haft koll eller så. Hur ska man tänka kring det?
Nej, men det är ju också en jättestor del. Framförallt, vi har ju, får in mycket bebisar som har ramlat från skötbord och från vagnar och sängar och sådär. Och då är det ju nästan 90% föräldrarnas dåliga samvete som man ska försöka liksom förklara att sånt här händer. Det är klart att det inte är bra, men det brukar i de allra flesta fall gå jättebra för de här barnen. Det brukar inte bli någonting, liksom. Det är jättesällan. Och att försöka säga att det här händer alla i princip någon gång. Och du ska inte hålla på och liksom stegla dig själv för det här nu. Nej. Och så brukar jag dra exempel från när mina egna barn har ramlat. Mm. Bara för att så här, det händer alla. Liksom. Mm. Mina barn har också ramlat från skötbord och från sängar. Och det ena med det tredje. Liksom. Mm. För att de inte ska känna sig så usla som föräldrar. Och för det är de ju inte. Det händer ju. Att man, inte, man kan inte ha 100% koll jämt på barnen.
Jag tänker, när vi har pratat under åren, vi, Emma och jag lärde oss att känna varandra innan vi var i samma föräldragrupp, för er som lyssnar om hur det här gick till. Men så har du haft två sådana här riktiga liksom, pekpinnar. Du är ju inte så mycket för pekpinnar, ska jag säga, vilket är underbart med dig och vilket gör att man blir väldigt trygg av att ringa dig när det händer olika saker.
Nu blir jag nervös att jag har haft pekpinnar.
Nej, jag tycker det är skitbra. Det är två skitbra grejer som jag tänkte stanna vid. Det ena är, vänd inte bilstolen innan de är fyra.
Nej.
Det andra är, surfa aldrig på din telefon när de är nära vatten.
Exakt.
Kan du förklara?
Börja med bilstolen. Barn har ju jättestora huvuden. Svaga, klena nackar. Och om de sitter framåt så blir det en rörelse för huvudet. Det liksom kastas fram, hjärnan slår i främre delen av skallbenet, kastas bak och slår i bakre delen av skallbenet. Och det kan bli jättetrist. Dels kan det bli nackskador och så kan de få ordentliga hjärnskador. I värsta fall. Det är de flesta barn som jag träffar som har varit med i bilolyckor och klarar sig jättebra för att de sitter fastspända bakåtvänt när de är små.
Och för alla de här föräldrarna som lyssnar nu som är så här, men de är så åksjuka och de kräks. Och liksom. Okej. Man tar en påse helt enkelt.
Man får välja, vill du kräkbarn eller barn som blir skadat i en bilolycka?
Ja, enkelt var. Ja, bra.
Men blir man mer åksjuk om man sitter åt ett visst håll?
Eller? Ja, eller i alla fall mina barn har varit det. Och när vi har varit så här, vi på någon semester, vi kom liksom 32 minuter och sen var hela jävla bilen nedspydd typ. Och då var det så här, nej men vi vänder på den. Vi, och då ringde dina ord i mina öron.
Don't do it.
Så vi bara torkade om med våtservetter och köpte mer våtservetter och så här, hade plast på oss. Liksom.
Och egentligen ska ju barn, alltså, jag tror att Trafiksäkerhetsverket säger att de ska sitta bakåt till 5 egentligen. Mm. Så länge som möjligt. Men jag menar det är svårt med en stor 5-åring och de barnstolar som finns att sitta bakåt.
Just det.
Min egen riktlinje har varit 4 år för mina barn. Då har jag vänt på dem. Och jag då får de inte plats riktigt i sin barnstol längre.
Nej.
Då köper jag en större. Men då tycker jag att det ska vara inte en kudde, det ska vara med nackstöd på sidorna.
Just det.
Så man skyddar det man kan.
Nackstöd på sidorna. Bra tips. Mm. Nackstöd på sidorna.
Ja. För det där, min 8-åring sitter fortfarande sån. Han är djupt kränkt varje gång han sätter sig i bilen.
Ja men bra, för jag håller på att strida om det hemma. Men nu, vi har blivit helt liksom, tappat till. Vi kör kudde hela tiden och inte bra. Ska hem omedelbart damma av nackstödsstolen. Och det andra är vid vatten.
Ja, för att det är, alltså finns det något som alla som jobbar inom barnakutsjukvården är skiträdda för så är det vatten. För drunkning är det värsta som finns typ.
Okay.
Det går så jäkust fort. Mm. Det är alltid förebyggbart. Mm. De flesta fall så beror det på att föräldrarna inte haft koll. I någon nanosekund liksom. Mm. Så det gäller ju samma, dels när badsäsongen kommer, att man absolut ska vara nära barnet så att du kan ta tag i det i vattnet. Du ska inte liksom hoppa runt själva där nere.
Du får inte ens sitta liksom lite längre upp på stranden.
Nej, jag tycker inte det. Nej, okay. Om barnen inte kan simma jättebra, men det kan de flesta småbarn inte. De kanske kan ta sig fram och vifta liksom. Och sen så ska man alltid titta på dem när de badar i badkar. För där händer också mycket saker, framförallt de småbarnen.
Just
och sådana bad, för att bara säga, så här, avskyr badinsatser man sätter i badkaret för bebisar som är som små sitser som man sätter dem i, de är inte säkra kan jag säga.
Det har vi haft.
De glider ur dem om man inte sitter och håller i dem och tittar på dem. Just lämnar man en sekund och går ut för att hämta en handduk, då kan man ge sig fan på att de kommer glida ner.
Okay. Mm. Och en annan sån grej som du har sagt kring vatten just som jag också bär med mig, det är att barn drunknar tyst.
Ja.
Det tycker jag är så här. Det är för mig är det en bra påminnelse om varför jag inte ska kolla på min iPhone när jag badar.
De skriker inte och viftar så liksom, utan det är bop, och så upp lite och så bop, och sen.
Det är obehagligt.
Eller hur?
Det blir en stämning här inne.
Pekpinnestämning. Vi har lovat i den här fonden att vi aldrig ska ha pekpinnar. Nu kommer de. Men det här är fan på liv och död, lite Fredrik. Man har pekpinnar.
Ja, absolut, jag köper det.
Har du någon annan pekpinne som jag har missat i min uppfostran av mina barn? Som när du tänker så här,
när barnen är kräksjuka ska de alltid ha vätskeersättning, tycker jag.
Okej.
Okay. Ja. Mm.
Alltså sådana där som man lägger i vatten. Och...
Ja, ett sånt där pulver man köper. Mm. Eller en, om de är över tre kan de få sån här Resorb som man kanske har hemma. Om man är lite bakis ibland. Har aldrig hänt mig. Aldrig någonsin hänt. Så det här pratar mer för andra människor.
Okay. Ja.
Sådana oansvariga föräldrar som har Resorb hemma.
Så över tre kan man ta Resorb till barnen. Men under tre så ska man använda sån här Sempers vätskeersättning.
Mm.
Pulver. Och det ska blandas exakt som det står på packningen. Inte på något annat sätt.
Just det.
Och det är för att få i sig allting såklart.
Ja, salter och socker och sådär.
För nu finns det påskyndade recovery liksom.
Ja, alltså jag vet inte. De ska ju, viruset ska ju ha sin gilla gång, men de klarar det bättre.
Mm.
För att de blir inte uttorkade och de får inte saltstörningar i blodet.
Mm.
Många är ju också väldigt rädda för socker idag. Mm. Och jag tar det som liksom nästan... kommer in och är jättestolta så där, för att de har bara gett barnen vatten och varit kräksjuka liksom. Så man får inte dricka bara vatten och då får vi svettningar liksom, för att då får de ju inte i sig delsocker som de behöver för att orka liksom leva och inte ordentligt med salter.
Jag förstår. Mm. Så,
och svaret på vår fråga.
Ja, men då kom ju det här in med ge dem lite Coca-Cola.
Mm, det går bra. Och då kan man ge lite ostbågar. Om de är större.
Så bra.
Alltså nu pratar vi ju större barn, alltså 4-5. Ja, varför inte?
Rent allmänt eller bara när man är sjuk?
Rent allmänt tycker jag.
Det är bra, bra där. Och då kommer nästa fråga. Folk är rädda för socker.
Mm.
Men sådana här fun light och sånt.
Mm. Alltså, jag tycker att ska man ge...
Är det farligt?
Nej, det, först var det ju snack om att det gav ökad risk för diabetes typ 2. Mm. Det är ingenting som barn drabbas av generellt liksom. Men nu pratar jag mycket så här personligt hur jag tycker med socker. Jag tycker inte man ska vara så panikslagen för socker. Jag menar, har man ett barn som inte är överviktigt eller har liksom sådana problem, så vad tusan, vad växte man själv upp på?
Mm.
Mm.
Jordgubbskräm och sirupslimpa och kalaspuffar liksom.
Mm.
Oh boy.
Oh boy.
Mm. Just det.
Mm.
Bara en liten anekdot flikar in. Mm. En bra hostmedicin
är
inte. Honung.
Ja, jo.
Faktiskt, av någon anledning. Mm. Eller så är det bara...
Och mörk choklad.
Mot hosta du?
Jajamän.
Är det sant? Mm-hmm. Äta mörk choklad?
Ja.
Vad fan, en matsked honung.
Båda mina
på natten
barn
när de hostar som värst.
Ja, men det är bra.
Och så upprätt.
Ja.
Då går det över.
Ja.
En stund.
Gud, vad bra. För annars finns det ju inga bra hostmediciner faktiskt.
Coxilana?
Ja, men det är ju morfin i, så det kanske man inte vill ge sina barn.
Man kan det, det står på.
Man kan, men...
En milliliter.
Men det är inte
rätt.
Jag har
påläst.
Nej. Vi skriver aldrig ut hos medicinet barn.
Nej, det har inte vi fått utskrivet heller.
Nej, bra.
Men det står ju på, tänker jag. Så ibland.
Man har ju sitt eget föräldransvar också. Så man får gå till sig själv och känna så här. Känner jag mig bekväm med det här? Wow.
Mm. Ja, det är underbart. Ska vi börja försöka sammanfatta den här? Mm. Det kommer ju aldrig
spännande.
Gå. Har jag haft problem tidigare så kommer jag liksom ha panik
få,
nu.
Men du kan få några till då. Men du får försöka vara kortfattad i de där.
Ja, kommer jag. Jag tänker att jag ska dela upp det här i lite olika kategorier.
Mm.
Och då tänker jag att jag börjar med bebisar.
Ja.
Vi börjar från början helt enkelt.
Mm. Yes.
Om du är nybliven förälder utan syskon till ditt barn, undvik förkylda släktingar.
Och gallerior och bussar och allmänna ställen där virus sprids lätt.
Okej.
Ja.
Sitt alltså hemma. Undvik folk.
Sitt hemma.
Mm. Ja. Du får haka i dig helt enkelt under förkylningssäsongen.
Ja, 3 månader.
Minst. Januari till mars.
Ja, ja. Nej, april. Nej. Ja, början av april. Det beror på.
Okej.
I fjol så hade vi RS-säsong fram till maj, juni nästan.
Oh, gud. Jag hade repat ihop som föräldrar om jag hade hört det här.
Men då kan du vara ute och gå och sånt där.
Fan. Man vill ju dricka grönt te på någon fräck kafé. Får man inte göra. Helvete. Nej, you babies people out there. Stay at home. Okej.
Okay. Ja.
För att ni ska vara obs på om era barn, bebisar, trots allt blir förkylda, fastän ni inte dricker kaffe på lokal, så ska ni vara obs på om de har feber, om de är under 3 månader, då ska ni åka in.
Ja.
Om de inte äter, om de somnar lätt och är trötta och slöa och inte får i sig mat, åk in.
Ja.
Det här gäller alltså bebisar under 3 månader.
Mm.
Ja. Bra. Mm. Sen tar vi på nästa steg. Och då pratar vi om barnen som går på förskolan.
Ja.
Var inte rädda för snor och hosta, föräldrar. Nej. Ni får lämna era barn om de är snoriga och hostiga.
Ja.
Och ni får inte förakta andra barn
Nej.
Som har gröna strängar under näsan.
Nej.
omfamna bara.
Ja.
Det här är kanske mest ett råd till mig själv. Ja. Men ni, två som vi ska komma ihåg här kring förskolebarn är kräksjuka hemma 48 timmar efter sista diarrékräkning.
Mm-hmm.
Ni får inte komma en timme jävel tidigare.
Nej.
För det kör ihop sig för alla,
ja,
oss andra.
Ja.
Jävlar. Och två, ett dygn feberfri innan man får gå till förskolan om man har feber.
Ja.
Bra.
Och man ska orka, kunna orka delta i aktiviteter.
Just, men är det ett dygn 24 timmar eller är det en dag?
Alltså 24 timmar.
Go do the math.
Okay.
Blir det 32 timmar för det är ingen svar.
Det är inte 18 timmar, det är inte liksom.
Jag märker att jag hela tiden försöker slira på vad som är normen.
Ja, lite mer Alvedon, lite tidigare för. Ja. Nej, Fredrik, sluta bara. Sluta bara. När det kommer till stora barn så har vi ingen åk-in-lista, utan vi har en åk-inte-in-lista. Mm. När barnen är pigga, när de får Alvedon, när de kissar, om de leker mellan sina febertoppar, låt dem vara hemma.
Låt dem
för de
vila
bara
och
få
mysa.
En annan sjukdom om de åker in till akuten.
Mm.
Ej bra.
De ska dricka och kissa. Vill jag också inflika, det är väldigt...
De ska dricka och kissa. Mm. Mycket, mycket viktigt. Mm. Sen har vi några liksom så här do's and don'ts som vi strösslar med här efter den här trepunktslistan av barn. Penicillin ska ges hela kuren.
Ja.
Allt jävla penicillin in i munnen. Mm. Kosta vad det kostar vill.
Ja.
Spottar de ut kan man ge en dos till.
Bra.
Kräks de upp inom 5 minuter, 10 minuter, en dos till.
Bra, mycket bra.
Mm.
Vi har ett litet obs vi vill rikta till alla barn som äter batterier och magneter. Åk in om barnen inte bajsar ut batterierna, och en magnet, två magneter, åk in direkt.
Ja. Och i samma med batterierna så kan man faktiskt åka in bara för att se var den ligger i magen.
Just det, bra.
Och sen kan man, om den inte har kommit ut, då kan man ta en ny röntgenbild och kolla. Men var den ligger nu.
Men åker man in även om man ser att barnet äter en öppen säkerhetsnål?
Ja, en öppen säkerhetsnål skulle jag nog kanske tycka att man kan kolla.
Stängd? Okej.
Okay. Stängd är nog lugnt.
Ja, bra.
Mycket fint.
Nog lugnt. Märk väl. Jag garderar mig. Ja.
Bra där.
Jag säger varken bu eller bä.
Och sen har vi faktiskt en pekpinnelista som vi också strösslar med i detta avsnittet. Mm. Det kanske är det enda i avsnittet där vi kommer ha det.
Ja.
Så det här kan vara undantaget som bekräftar vår...
Mm. Jag tycker att det känns rimligt.
Eller hur? Mm. Vi har tre pekpinnar att dela ut. Det ena är barn ska sitta bakvänt i bilstol till de är 4 år.
Mm.
Kräks de? Jobbigt för er, men torka.
Och helst ännu längre. Om det går.
Helst ännu längre. Mm. Två. Barn ska aldrig vara själva vid vatten.
Aldrig
och man får inte läsa bok, kolla på sin smartphone eller titta åt ett annat håll när barnen är i och badar.
Eller hålla på och prata för mycket med någon annan så att man glömmer bort att titta på dem. Man ska titta på dem exakt hela tiden. Och vara så nära så att man kan dra upp dem.
Och barn drunknar tyst. Väldigt de kommer tyst. Aldrig att be er om hjälp om de drunknar.
Och det här gäller även små dammar i trädgårdar. Djupa vattenpölar. Allt slags vatten.
Vad är en djup vattenpöl? Ge mig 1 centimeter.
Ja, men alltså,
typ 15 centimeter.
Nej, men 10.
10.
Ramlar du, är du fullt påklädd overall och tippar framåt i den?
Ja.
Ja.
Jag fattar. Nu fick man ju så här förskolepanik. Ja. Helvete. Vad gör de? Ja. Jag ska gå och lägga in en singel så här på alla grupperna på förskolan i eftermiddag. Men det är bra tips.
Mm.
Och pekpinne nummer 3. När barn är kräksjuka ska de ha vätskeersättning.
Ja.
Blandad enligt konstens alla regler.
Ja, precis.
Och Coca-Cola.
Och ostbågar.
Mm.
Ja,
det går
det är en jävla bra pekpinne avsnittet man faktiskt. Det tycker jag verkligen.
Mm.
Men det kanske,
får jag bara inflika med vätskeersättningen?
Mm.
Den ska ges även fast de kräks.
Just det.
Ja, man ger en 5 ml var 50 minut brukar vi säga. Så spyr de, så fortsätter man.
Ja.
Och de kommer att spy.
Mm-hmm.
De kommer inte gå över av det här.
Just det.
De kommer fortsätta spy, men vi öser på hela tiden. Och då kanske de kan klara det här.
Öser bra. På med 5 ml.
Var 50 minut, dygnet runt.
Jävla ös.
Ja, det blir ös.
Mm.
Och då måste vi också knyta ihop med sketchen från början. Om ett barn har kräkts i 2 dygn, är det rätt att ge Coca-Cola och fortsätta vara hemma? Eller ska man åka in då?
Det beror på hur det mår.
Okay. Så då går vi tillbaka till allmäntillståndet. Liksom.
Ja,
kissar
precis.
Det? Är det relativt pikt emellan?
Hur mycket kräks och hur mycket diarréer? Är också så här, kräks det en gång var 50 minuter, men det kanske inte är så bra att göra det i 2 dygn.
Just det.
Men det är en gång per dag.
Ja, skitsamma. Ja.
So what?
Är det en bebis däremot, alltså en bebis som kräks så mycket, då tycker jag man ska åka in. För de har inte lika mycket reserver.
Just det. Mm. Jag känner ju att nu när vi ska runda av det här avsnittet, att alla vill ha ditt telefonnummer. Men vi lämnar inte ut det. Nej. Utan det är Fredrik och jag, vi har det. Och det är gött för oss liksom.
Ja. Ja.
Och ni andra får ringa 1177 och ta allt de säger med en nypa salt.
Mm. Ja, exakt.
Mm. Mm.
Just det.
Det är väl ungefär också en slutsats på något sätt.
Det är ju fantastiskt, ja, tycker jag, att ha dig här och få höra ur hästens mun hur man ska förhålla sig.
Ja. Exakt.
Det är skitspännande. Mm. Ja, tack så mycket för att du kom.
Ja, tack själva. Tack.
På återhörande.
Ja, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.